det var som klippt och skuret att bli en vad jag nu kallar Robin Hood story.
De först frågade efter ett smycke. När försäljaren skulle gå och söka så tog han fram maskinpistolen sen och sköt två gånger med maskinpistolen.
No, ne oli kauhistuneita ne naiset ja vallankin se, joka joutui ne Lepajoen pistoolien uhkaamaksi.
År 1985 rånade två välklädda och omaskerade män A. Tillanders guldsmedsaffär på Alexandersgatan i Helsingfors. Vem ligger bakom den fräcka kuppen?
Nuoret, kato, ne tekee ensin ja sitten ajattelee.
De var ju stora hjältar, för de hade ju kommit med gummibåt över året innan.
Varför gör pressen dem till hjältar? Och varför verkade ingen intressera sig för de anställda på guldsmedsaffären?
Vem bryr sig om unga flickor som sett döden i vit ögat?
Du lyssnar på del 1 av den finlandssvenska krimpodden Guldrånet på Alexandersgatan. Mitt namn är Petter Lindberg.
Det var lilla Finland där det ännu kanske inte mera, man kunde lämna en resväska på järnvägsstationen och den fanns kvar ännu efter ett par dagar. Men bankrån eller sånt som då var vanligt i Europa, så det hade ju inte skett hos oss, vad jag vet.
På 1980-talet var Finland på många sätt ett land där man levde i oskuld och inte kunde föreställa sig att någon skulle begå ett väpnat rån, säger Ulla Tillander Godenhielm. För att förstå den här historien måste vi allra först bege oss till Estland, som i början av 1980-talet ännu en del av Sovjetunionen. Estland är fattigt, kontrollen över folket är stark, men någonting håller ändå på att hända. Vid den här tidpunkten rapporterar man också i vårt land om hur myndigheterna i Estland oroar sig över att ungdomar kan få skadliga intryck genom att titta på finländsk TV.
Etenkin nuoriso on altista massakulttuurin ja läntisen elintavan ihannoinnin vaikutukselle. Pelkät kiellot eivät auta, Vaino sanoo ja kertoo, miten Estissä aloitettiin omien neuvostourheilun symboleilla koristettujen muotivaatteiden valmistus.
Den västerländska masskulturens fördärvlighet försöker man i Estlands TV genom att producera modeplagg med sovjetsymboler och genom att tillverka ett eget tuggummi. Men trots det har många estniska ungdomar redan fått upp ögonen för en friare västerländsk livsstil.
Kysymuselle vastattan raske molemmat tästä leijap jo. Kui lukeda Lenini teoset, siis ikä noor leijap ka sealt midagi. Ja ikä noor leijap ka rockmuusikast midagi.
På frågan om estniska ungdomar föredrar rock'n'roll framom Lenin försöker den estniska ungdomsrörelsens ordförande Viljar Meister vara diplomatisk och säga att båda har sina fördelar. Men i sanningens namn håller den kommunistiska ideologin på att förlora åt den västerländska liberalismen på 1980-talet. Men det är inte bara USA och en västerländsk populärkultur som får estniska ungdomar att drömma sig bort. Också hotet att bli skickad till kriget i Afghanistan får många unga killar att överväga att gå i landsflykt. Sovjetunionen inleder år 1979 ett anfallskrig mot Afghanistan. 6 år senare pågår kriget fortfarande och motståndet blir allt tuffare, rapporterar man också om i finländsk TV.
Annandag jul blir det 6 år sedan sovjetiska trupper anlände till Kabul. Under 6 års tid har de varit förskansade i de viktigaste städerna, de har skyddat kommunikationsleder och utfört tillfälliga, blodiga militära operationer i svårtillgängliga delar av landet som behärskas av en allt bättre organiserad islamsk gerilla.
Till det pågående kriget värvar Sovjetunionen också soldater från Estland. Och i mitten av 80-talet finns det en uppenbar risk för unga män att hamna i fronten, berättar Alex Lepajoi i en intervju från år 2019.
80-luvun alussa Afghanistanissa oli sota ja ne mujahedinit ei ottanut vankeja. Niin silloin, kun koulukaverit alkoi tulla takaisin niin kuin pienissä arkuissa, niin silloin se tuli. Niin kuin, sitten me huomattiin, että se on tosi nyt.
De islamistiska motståndsgrupperna som krigar mot den sovjetiska armén tar inte ryska soldater till fånga, utan dödar dem. Och när gamla skolkamrater börjar komma hem i små kistor inser Alex Lepajoe att det finns en stor risk att han kommer att gå samma öde till mötes om han stannar kvar i Estland. Alex Lepajoe är drygt 20 år gammal och hans kompis Raivo Rosna 1,5 år yngre. Utanför Hotel Viru i Tallinn försörjer de sig genom att växla pengar till svartkurs och sälja och köpa jeans, strumpbyxor, mössor och krimskrams. Handeln är illegal och den kommunistiska ungdomsorganisationens patruller står ofta till mot gatuhandlarna. Om man vill undvika en arrestering eller en kommendering till kriget i Afghanistan får man helt enkelt vara lite djärv och uppfinningsrik. Alternativen är inte många. Och i boken Pako länteen skriver Alex Lepajoe hur han och Raivo Rosna och två andra jämnåriga killar bestämmer sig för att fly från Estland i en stulen gummibåt. Uppdraget är riskfyllt, men våren år 1984 lyckas de ta sig över Finska viken till Finland med hjälp av en okänd finsk man, berättar Alex Lepajoe.
Mä ajattelen näin, että hän on taistellut sen ajatuksen kanssa, pitäisikö nyt, mitä pitäisi tehdä, eikö niin? Koska aivan ilmeisesti hän oli sitä mieltä, ymmärsi, että me tultiin väärältä puolelta. Siinä ei ole mitään epäilystä.
En okänd finsk man tar gummibåten på släp. Och efter flera timmar av ovisshet och rädsla kan de estniska männen äntligen kliva i land på Pellinge utanför Borgo. Därifrån vandrar de tiotals kilometer västerut innan en ung man slutligen ger dem lift till Helsingfors. Hittills har flykten gått över förväntan. Men det finns fortfarande bland dem en befogad rädsla att finländska myndigheter ska utlämna dem till Sovjetunionen ifall de åker fast. Därför vill de så fort som möjligt ta sig vidare till Sverige och det liv i frihet som de alla drömmer om.
Me elettiin tämmöisessä vaakkumissa niin pitkän. Eli meillä ei ollut ajatusta, että milloin se loppuu. Kestäkö se 5 vuotta, kestäkö se 50 vuotta vai 150 vuotta. Eli me mentiin, koska me ei halua tätä tylsää, harmaa neuvostoa joka päivä.
Alex Lepajoe och de tre andra killarna vill helt enkelt bort från den grå tristessen och utsiktslösheten i Estland. I väst är allting friare och bättre. Men i Uppsala dit de kommer märka de fort att man som flykting är en andra rangens medborgare.
Me oltiin toisen luokan kansalaisia, mutta ei se ollut, niinku, se, ollut se, vaan se, että me oltiinkin, niinku, me tultiin sitä noin sanotusta sosialismista, tultiin niinku todellisen sosialismin, mutta me sitä halunnut. Me olisi pitänyt mennä heti, meikäläiset olisi pitänyt mennä heti Amerikkaan, koska se oli, me oli tosta vähän villiä, nuoria, se olisi ollut, mutta se taas jäi vaan ajatukseksi.
Vad den svenska socialdemokratiska partiet ankommer, för det jag kan tala här idag, så ska vi göra.
Olof Palmes svenska socialdemokrati är inget som killarna går igång på. Svenskarna är effektiva men tråkiga. Och jämlikheten som alla talar om innebär i de nyanlända esternas ögon att alla har det lika dåligt. Inte heller den svenska maten faller dem i smaken. Sverige är helt enkelt inte som det USA som de drömmer om.
Se toivottomuus niinku tulee, sit sä oot niinku eksyksissä. Mutta se tie niinku vie sinne, se on hyvin pitkä. Me oltiin niinku joka tapauksessa oltiin kriisissä, syvässä kriisissä.
Läget är ohållbart och i sin bok skriver Alex Lepajoe att det måste bli ett slut på tristessen och det segdragna väntandet på en flyktingförläggning i Uppsala. Alex Lepajoy har också förlorat kontakten till de tre andra estniska killarna, förutom Raivo Rosna som bor på samma internat på universitetet i Uppsala. Fast Raivo Rosna verkar mest vara på resande fot, trots att han som asylsökande är belagd med reseförbud. Ändå har han varit i Tyskland och i Finland och kan berätta om de finländska guldsmedsaffärernas bristande säkerhetsåtgärder. För att understryka sin mening visar han upp ett värdefullt armbandsur som han stulit och antyder att man i Finland kunde göra en liten stöt eftersom banker och guldsmedsaffärer är illa skyddade och risken att åka fast närmast obefintlig. Dessutom förtjänar ju kapitalisterna i Finland närmast att bli rånade och med ett lämpligt byte kunde de äntligen ta sig vidare till USA. En idé har fötts. Nu ska den bara förverkligas. I mitten av april år 1985 bestämmer sig Alex Lepajoy och Raivo Rosna att förverkliga sin plan genom att först ta båten till Åbo. I en stulen BMW kör de två männen ombord på båten. Där träffar de ett par ryska kvinnor och resan till Helsingfors fördröjs med ett dygn eftersom festandet fortsätter i Åbo på Hamburger Börs. Först dagen därpå kör två trötta män till Helsingfors. De är på väg till en lägenhet på Stockholmsgatan där Piret Kruusimäe och hennes mamma bor. Piret är en ung estnisk kvinna som Raivo Rosna lärt känna under sina tidigare besök i Helsingfors och som i pressen och i utredningen senare kommer att kallas för Rosnas flickvän. Veckan tillbringar Rosna och Lepajoy genom att spana på A. Tillanders guldsmedsaffär på Alexandersgatan 48, berättar den pensionerade polisen Seppo Sillanpää.
Toi valikoitu varmaan tuo Tillander siitä, että kun siellä on joskus ollut näyttelyjä näistä Vapersee-esineistöstä tuolta Venäjältä, niin ne varmaan sitä, se oli sellainen kuuluisa paikka ja ne arveli tietysti, että jos olisi jonkun Vapersen sieltä saaneet, niin nehän olisi ollut jumalattoman kalliita.
Drömmen om ett Fabergé-ägg och något slags märklig namnsymbolik med grundaren Alexander Tillander, Alexandersgatan och Alex Lepajoy verkar ha spelat in när de bestämmer sig för att slå till mot A. Tillanders guldsmedsaffär.
Tillanderin jutussahan oli vakoiltu nämä reitit ja pakoreitit, kaikki ne oli hyviä auton paikka ja ne oli kyllä valmistautunut siihen.
På Fatsers café, ett stenkast från det tilltänkta målet, smider Lepajoy och Rosna sina planer. Var de ska parkera bilen, vilken väg de ska ta sig fram till Tillanders guldsmedsaffär och varifrån de ska få tag på ett vapen.
Kato siihen aikaan, kun aseellisia pankkiryöstöjä tehtiin Ruotsissa ja muualla, niin minulta tuli ne pyssyt.
I norra Kyrkslet bor vid den här tiden en känd vapenhandlare som Raivo Rosna hör talas om.
Kun ne tunsi sen semmoisen Matti Sävikarin tuolla Kirkkonummella, jolla on jumalattomasti aseita. Siellä oli siihen aikaan kaksi tykkiä tuossa portilla ja kaikenlaista asetta paljon. Ja se oli luvannut niille myydä sitten 15 000 sen parapellumin ja sen konepistoolin.
Matti Sävikari, en känd vapenhandlare, med två imponerande kanoner vid porten hemma i Kyrkslet, berättar Seppo Sillanpää.
Ei mua niinku kiinnostanut, kun mä myin aseet, mitä kukin tekee niillä.
Sävikari gillar att klä sig i uniform. Hans gård är fulla gamla militärfordon och inte för inte kallas han bland de invigda för general Patton efter den amerikanska generalen som under andra världskriget ledde sina trupper både i Afrika och Europa.
Siihen aikaan minähän oli kuuluisa siitä, että mä myin rasvuilla aseita. Ja muutenkin noiden saatana rosuuden kasvat touhusin. Minä myin ne pyssyt, opetin ne ampumaan tässä ja siellä sepulle.
Savikari Evan gangstrar och polisen känd för att sälja illegala vapen åt behövande. Och gärna säljer han också en maskinpistol och en parabellumpistol åt den estniska duon för 15 000 mark. Idag cirka 6 000 euro. Rosna och Lepajoe tackar för sig efter att de fått provskjuta vapnen och åker därifrån med löftet att inte berätta vem de köpt dem av.
Oli sovittu, katos, että niin kuin aina, että pidetään suu sopussa. Kun mä myin pyssyn, niin sit sen jälkeen tiedätkö, että ei mua, mä enää esiinny siinä.
Nu har Rosna och Lepajoe en plan, en flyktbil och två vapen. Det ligger en spänning och förväntan i luften och rastlösheten inför det kommande rånet gör att de omöjligt kan stanna hemma på kvällarna.
Sitten siellä kulki vielä sitten, kun oli liituraita vaatteet, niin tuolla Helsingin yöelämässä.
Kontakten med olika finska kvinnor ska senare bidra till deras fall. Men än så länge fylls deras kvällar av krogbesök och deras dagar av fortsatta efterspaningar på A. Tillanders guldsmedsaffär. Men den 16 april bestämmer de sig för att slå till dagen därpå. Vädret i Helsingfors är klart och termometern visar på 3-4 plusgrader.
De samlades ju där vid olympiska stadion och därför sen körde de in till centrum.
Vet man varför de hade stämt?
De bytte kläder där, den här kostymen.
Rosna och Lepajoe är tidigt ute. Redan klockan 9 befinner de sig vid olympiastadion i Töle där de byter om till kritstrecksrandiga kostymer som de stulit i Stockholm.
De kontakten för två vapen och köpte vapen i Finland. Den lögepistol och sen en bensinpistol, den var i Finland köpt av en kille.
Ganska exakt 40 år senare kör den pensionerade polisen Kenneth Kentsu Eriksson samma rutt som rånarna den 17 april år 1985. I en stulen BMW med stulna registerplåtar färdas Rosna och Lepajoe genom Helsingfors och parkerar bilen på Annegatan utanför den japanska ambassaden.
Så här lämnar de bilen. Förrådet, sen gick man genom parken där. Efter det.
Och det tar, vad tar det kanske en 10 minuter att gå till?
Härifrån knappa 10 minuter, ja. Riktigt här bredvid. Ska vi köra ner till.
Här kör vi precis förbi ambassaden.
Ja. Här var det parkerat.
Rosna och Lepajoe lämnar alltså bilen på en parkeringsplats vid den gamla kyrkans skvär, även känd som Ruttopuisto. Och därifrån går de den sista sträckan till fots, längs boulevarden, över Mannerheimvägen och förbi Svenska teatern. Uppklädda som två mormonpredikanter, fast med betydligt färggrannade slipsar och en sportbag innehållande en maskinpistol, närmade sig så småningom Alexandersgatan 48.
De kom här igenom. Ja, jag ska visa. De kom in här från den här öppningen här vid esplanaden.
För att försäkra sig om att inga bilar blockerar deras flyktväg går Rosna och Lepajoe tvärs över innergården, den som idag går under namnet Mummotunneli. Allting är som det ska när de kommer ut på Alexandersgatan. Men de väntar ännu i 15 minuter som om de tvekade eller hoppades på att någon ännu skulle avstyra deras planer. Men det är en helt vanlig vårdag i april. Klockan är 10.05 och det finns ingen eller inget som ska hindra dem från att om en liten stund kliva in i guldsmedsaffären.
Den är rosa tunna maskinpistolen satt den under rocken. Så sista metrarna gick man sen med vapen under rocken.
Du har hört avsnitt 1 av den finlandssvenska krimpodden Guldrånet på Alexanders gata.